hemskt mycket godisar. Du, jag tänkte börja med en ursäkt här. Och jag börjar ursäkta den här till min hustru.
Jag vill säga att du förlåt. Jaha, till din hustru. Okay.
Ja, precis, precis. Och då är det så att jag sa ju då i förra veckan att Anna Kinberg Batra levde på det offentliga och att min hustru ja, även gjorde detta.
Ja, ja, det och där har ju jag... Mycket populistisk jämförelse med landshövdingen och barnmorskan.
Ja, och då är det ju så att min hustru lever inte på det allmänna utan hon arbetar för det allmänna. Och om till exempel Anna Kinberg slutade ha vårmiddagar på... vad heter det? Sagerska palatset är det inte.
Nej, det är det inte. Det är Tessinska palatset.
Tessinska palatset så skulle ju samhället påverkat väldigt lite. Men om min hustru slutade arbeta som barnmorska i landstinget, då skulle ju barnadödligheten öka.
Jag håller helt med dig. Och dessutom sitter inte landstinget, det är regionen mera.
Regionen, förlåt mig. Men precis. Så att,
jag får bara inte bestå av rättelser.
Jag har en rättelse till faktiskt. Jag kallade DNs stjärnrapporter, jag kanske tar i, men i alla fall en av de duktiga rapporterna, för Taubert. Fredrik Taubert flera gånger, men han heter ju Fredrik Tambert.
Men förlåt, jag fattar inte ens att det var Fredrik Tambert du menade. Det finns ju en familj som heter Taubert. Fredrik Tambert, jag hade ingen tanke på att det skulle vara Fredrik Tambert.
Nej, jag vet. Jag tänkte faktiskt på det här. Jag sa det så många gånger så att utan det var Fredrik Tambert.
Fredrik Tambert som ju började sin karriär på den numera insomnade lifestyle-sajten kavling.se. Kommer du ihåg det? Han var ju den enda anställda där. När du skulle bygga en av dina enhörningar. Back in the days.
Jag minns inte om han gjorde någonting. Han hade en väldigt trevlig tjej då som jag minns, hon var på något som heter Fastighetsnytt. Jag tänkte, vad är det för jävla skittidning? Och sen så såldes ju den till Bonnier för 200 miljoner. Så att då, även då...
Du minns att du försökte rekrytera henne vid något tillfälle, vad gjorde du inte?
Ja, jag tyckte hon var en smart... Det var, hon var nog smart också. Men, eller hon är nog smart. Och kanske, alltså hon är inte smart. Hon var ju säkert begåvad då och säkert extremt begåvad nu. Men hon har försvunnit ut lite i periferin.
Du vet vem, kul grej, Gunnar Lindstedt.
Han har... Ja, den duktiga, han som avslöjade Skandia-affären.
Ja, Trustor i fallet, va?
Ja, Trustor, han försökte Skandia, blev inte lika bra. Men Trustor var jättebra.
Trustor avslöjade han och gjorde jättebra bok av det. Han håller på med en ny bok nu.
Ja, elallergiker, nu berättar vi allt.
Nej, han håller på med en ny bok. Och den boken handlar om Björn Wetterling.
Åh, trevligt. Men det kan ju inte bli så mycket avslöjande där ju.
Ja, men det återstår väl att se helt enkelt. Jag tror Björn har rätt mycket grejer som han skulle kunna bjuda på. Det var någon som sa till mig...
Jo, men jag menar, det är ju liksom... Det är ju inte skit under naglarna på det sättet som det är...
Det är inte en trösterbok. Det är ju en biografi där på ett annat sätt. Det är inte en trösterbok, Viggo. Det är det inte.
Nej. Men jag vill bara ha... Och så, vad blir han av nu? Vad heter han? Posner.
Han är väl i Stockholm, ja, var han inte det?
Nej, jag vet inte. Jag tror inte han... Ja, jag försökte ju leta upp honom när jag var i Argentina senast, men...
Nej, det ska du inte leta.
Ja, men det var jag tänkte det.
Hans dotter är läkare på, jag tror det är Danderyd.
Oj. Ja, men det låter trevligt.
På regioner. Det var någon som sa till mig att elallergi har försvunnit helt sedan utbrändhetssymptom blev legio inom sjukvården. Det är ingen som är elallergiker längre. Och när jag tänker på det, då är det rätt det Gunnar hade. Det frågade inte jag honom om igår, men då hanterar han ju definitivt en kamera och en större kamera.
Det var lite eliden.
Ja, exakt. Nej, men när hörde du talas om någon som var elallergiker?
Alltså, så fort jag talar som någon elallergiker, då tänker jag då går jag åt ett annat håll direkt. Alltså.
Jag tror elallergiken säger så när du kommer också faktiskt. Ni ska inte mötas. Nej, men på riktigt, det var ju ändå en diskussion som arbetsplatser anpassades, folk bodde i husvagnar. Det läser man inte om i tidningar längre, elallergiker.
Nej,
jag kan inte säga
nej.
Elallergiker.
Det är svårt. Ja, det är väldigt svårt ord. Du, jag tittade på tv igår lite på din uppmaning och såg den här Smärtpunkten som är ju en filmatisering av när Lars Lorén försökte bota tre stycken grovt kriminella.
Och... Filmatisering av Elisabeth Åsbrinks bok.
Mm, just det, väldigt begåvad kvinna som... Ja, det känns... Hon fick ett mycket komplext förhållande till Lars Norén. För Lars Norén, han... Jag har ju träffat Lars Norén några gånger och jag kunde... Han har liksom ett speciellt sätt att vara som är att precis... Det första kontakten som jag hade med Lars Norén, det var att han uttalade sig i Nöjesguiden om mitt tv-program Becquerel. Och då var han översvallande. Han sa att det var ett fantastiskt program och ja, han tittade på det och det var så roligt och vi kom från Skåne och det gjorde han också och bla bla bla. Och, så där. Och då tänkte man, vad tänker man då?
Att ni kan hitta någon form av förbrödring längre fram och att ni ska hänga samman och att han inte ska sticka kniven i dig i en av sina dagböcker och förnedra dig inför hela svenska kultur, hela svenska kultureliten.
Ja, och det var ju det som var så speciellt med honom, och så tror jag det var lite för Elisabeth Åsbrink också, att först var han liksom väldigt inställsam och du vet, och vi ska bli vänner och bla bla bla, och sen så liksom en blixt från klar himmel eller väderomslag eller vad som helst och helt plötsligt så är
eller en artikel i DN på stan kanske säger att Viggo Kavling, det är mycket som kan göra folk upprörda. Det är ju inte alltid någon annan fel, Viggo, inte alltid.
Nej, nej, ja, men det är ju liksom det här, antingen är man liksom älskad eller så är man hatad, och på något sätt så det, är ju, det ligger ju väldigt djupt i människan det här att man får den här enorma bekräftelsen och speciellt av sån som honom, och det är ju det som tv-serien handlar om, att kriminalvården får ju liksom den här auran av världens största dramatiker. Han är ju väldigt bra för han har med sig sin den här Isa Stenberg.
Berg.
Och hon är ju som en slags, men han behöver ju aldrig säga att han är världens största dramatiker för att hon jobbar ju på semestern och berättar det för alla hela tiden.
Isa Stenberg är ju egentligen, tycker jag, vad smärtpunkten skulle handla om efter att också ha läst boken, för att Isa Stenberg var ju, precis som du är inne på, byråkraten, möjliggöraren, kreatören som såg till både att Lars Norén fick arbeta i fred, att han fick alla tillstånd som behövdes, hon mäklade mellan fångarna, eller de intagna klienterna ska man säga. Men hon såg också till så att det fanns pengar, att det, kriminalvården gav dem tillåtelse och så vidare. Det finns ju också passager, nu har vi bara sett avsnitt ett av den här filmen som jag än så länge tycker verkar rätt spännande. Det var hon som också, hon blev ju också en mamma och jag tror bitvis älskarinna till någon av de här fångarna. Och jag tror att det var Tony Olsson som numera heter något,
ja,
annat.
Men det är ju, alltså man ser ju att Lars Norén är ju kär i han som i verkligheten heter Mats Nilsson. Där han anställde honom sen på Riksteatern, de skulle ju fortsätta jobba ihop. Där uppstod ju en passion.
Vad heter han i, är det han som heter Ola i serien?
Ja, nej men precis. Han är ju väldigt, väldigt, alltså han är ju väldigt vacker, alltså en väldigt manlig, vacker man. Och sen så Isa då...
Nästan lite Jens Liljestrand över honom, tycker du, eller? Inte på det?
Nej, inte, alltså Jens Liljestrand, han har ju liksom, utan det här är ju liksom en... Mats Nilsson är ju liksom en riktig, alltså det är liksom en sån riktig kroppshuggare, snickare, brandmans man, alltså
en man i skogen kan man säga.
Ja, alltså en man i skogen, en homosexuell erotisk fantasi, ingen sån här mjäke Jens, alltså han kan man ju inte, Jens kan man ju inte ha med ut i skogen ju.
Vet du vad, tänk på, det får inte bli för många rättelser nästa avsnitt. Tycker, vad tycker du?
Nej,
om
men jag ska bara säga så här då, att just det här då temat i, alltså att en man blir hemligt kär i en man, det är ju typ temat i ungefär hälften av Lars Noréns dramer. Alltså att han har det här, någon slags undertryckt homosexualitet som... liksom, och det känner man här också. I första avsnittet har man liksom ser...
Och det där ligger lite grann, Viggo, faktiskt i betraktaren.
Jo, men har man de här glasögonen på sig, misstänkt homofili, alltså så, då blir det liksom extra spännande. Och det är också spännande att se hur mycket vågar dramatikerna och de som iscensätter det här leva ut det här. Det är ju liksom, jag kan tänka
boken, så det är
frågan... alltså jag har också läst boken.
Vad menar
du?
Baserat...
Det gjorde jag när du knappt var född.
Vet du vad jag, faktum är att du har rätt i, jag kommer ihåg när Alexanderborden skedde, då var jag faktiskt, när de här killarna var, eftersom jag är uppvuxen rätt nära, så var, om inte mottalas, så tror jag Skänning i bevakningsområdet, och jag är en kompis, åkte ut på natten på de här småvägarna för att leta efter dem och så man kunde ta bilder. Naturligtvis en skitdum idé, och vi var inte ens, jag tror att de var i norra Småland och vi var i västra Östergötland, så att vi var helt fel. Men du har rätt att jag var kanske då 18 år eller något sånt, och sen kom boken några år senare, så du har säkert rätt i det. Men vad jag skulle komma till var att boken ger ju inte lika mycket för den här homotesen som du är inne på.
Men jag har pratat en del med Cederskog om detta. Cederskog var ju den reporter på Dagens Nyheter som bevakade det här mest av alla. Och sen så blev han ju då, Lars Norén döpte en av sina, typ en pedofil inom pjäs senare till Cederskog. Så att, ja, lite kom det fram. Han var ju inte... ja, han udda jämt, så var det inte med Lars Norén.
Nej, men det kanske präglar stora genier också. Nej, det vet jag inte om det gör.
Jag tänker också på, jag tänker mycket på, men, vad heter det? Det, när man läser Marianne Lindbergs dagbok, så där är ju förälskelsen till
det är.
Det där.
Och du har rätt i det, det är förälskelsen. Där, där är hon befinner sig precis på stadiet som du säger att du gjorde. Så här, ni har bekräftat varann, ni har sett varann, ni har fått ett band till varann och sen dör han.
Ja, precis. Och han aldrig vända sig mot henne och liksom... Det är liksom psykopaten, han inte komma fram. Men sen är det ju... Det är ju fascinerande med Lars Norén också, för att alltid när han blir fotograferad så ser han ut som en demon. Men när man ser honom, såg honom i verkliga livet, så såg han ut som en liten tomte. Alltså han var ju en tvärhand hög och på slutet blev han väldigt smal. Och så hade han på sig en stor mössa, så ut som någon liten vette.
Ja, men i Kwai såg han ut på slutet. Men jag håller med dig om att han var ju inte... Samtidigt, jag träffade honom, jag såg honom bara vid något tillfälle. Jag hade liksom inget möte med honom på det sättet. Men jag kan tänka mig att han är i den här... lilla gestalten ändå var tämligen skräckinjagande. Och där undrar jag faktiskt om jävligt skickliga David Jannik lyckas leva upp till det, för att han ser lite för undfallande, lite för kuf ut. Men han är ju väldigt bildlik och en jätteduktig skådespelare.
Nej, det är... Men,
det är... Slut är det nu, apropå duktiga skådespelare. Jag var igår på... Nej, förrgår på Dramaten och såg Kulturbärarna med Andreas T. Olsson. Det är en skicklig fan.
Ja, han är duktig. Det, är
vår... det går inte att komma ifrån att det är där vi lägger vårt hopp nu.
Ja, nej, men det är ju vår tids Gösta Ekman. Han skulle behöva bli lite folklig. Alltså lite... Om vi skulle runt här på gatan så är det ju ingen som vet vem han är. Och han...
Nu är ju inte det här de mest folkliga gatorna i för sig då, kring Stureplan. Men,
inte ens en gång här, alltså, där de ändå ibland har gått förbi Dramaten.
Beg to differ faktiskt. Men du har lätt, han skulle behöva göra någon sån här. Jönssonligan skulle han göra.
Jönssonligan, och han skulle behöva liksom hänga med vad heter han, den här Per Andersson. Och, alltså så, lite mer att dratta på rumpan. Lite billig komik. Alltså. Inte bara som fin Dramaten kubi.
Ja, men han var ju...
Det var ju det som var Gösta Ekmans storhet, att han var inte rädd för de här rätta på ändan, lite dåliga knullskämt.
Klart, han var ju också fostrad i på privatteaterscenen där man skulle få kroggästen och liksom skratta medan de drack billigt rödvin. Jag tycker att Andreas T. Olsson ibland påminner lite grann med Jonas Gardell, att han kan vara festlig som fan och sen så bara skiftar han om och blir... Och visa någon sårbarhet eller gestalta något sånt här riktigt sorgligt öde. I Kulturbärarna finns det ett sånt exempel med en autografjägare som är väldigt fin. Det blir som en liten pjäs i pjäsen. Jag tycker att han är fantastisk faktiskt. Jag såg honom på scenen då, sen så mötte jag honom klockan 9 på morgonen på Dramaten, utanför Dramaten på Raoul Wallenbergs torg. Då var han med i en filminspelning redan då. Han kan ju inte kommit i säng förrän rätt sent på kvällen innan, och så var jag igång med massa statister så där. Energi i den mannen. Väldigt sympatisk tycker han verkar vara.
Du,
en annan grej vi frågade. Det finns ett ord som jag har tänkt på väldigt mycket. Som vår tid präglas av kraftig överdrift i allt. Allt är fantastiskt, allt är absolut, allt är liksom i stora ord. Och samma sak med något är dåligt. Nu ett ord som jag tycker dyker upp och dykt upp de senaste. Det är inte en purfärsk spaning, men det är ordet toxiskt.
Ja, det ordet har absolut gått upp väldigt mycket.
Nu Hanna Zimmerborg, hon är toxiskt ledarskap. Alltså, det är väldigt giftigt toxiskt helt enkelt. Det är inte småjobbigt eller lite halvdrygt, utan toxiskt, det betyder ju i princip att man dör när någon går in i ett rum, i min uppfattning. Men det kommer toxiskt. Det är överallt nu.
Nej, jag har ju träffat henne några gånger och jag måste ju säga man vill, men jag tycker att hon kan vara väldigt sympatisk och trevlig, speciellt innan hon liksom kom allra högst upp i toppen. Jag minns någon gång när vi träffades på en flygplats, typ om det var i Hannover eller något sånt där, du vet liksom. Och då kom hon fram och kramade mig som, du vet, man... Alltså det var liksom kärlek. Och de andra moderaterna där, jag kommer inte ihåg, det var ett gäng där som, ja men du vet, de blev liksom, hon var ute på någon konferens med sitt folk och jag var ute på konferens med Initio, tror jag. Du vet, det var i Rom, tror jag. Alltså det var liksom det var så långt från toxiskt det går att komma.
Jag delar den uppfattningen, men jag tycker också svårt att se det här med toxiskt, alltså vilka har ett toxiskt ledarskap överhuvudtaget? Det måste ju vara folk, jag kan inte komma på någon, för att det är ett sånt allvarligt ord.
Lars Norén.
Om han har inget ledarskap ute och hager.
Jag kan ju konstnärlig ledare. Alltså, så jag tror en del konstnärliga ledare i kulturvärlden, alltså på 90-talet och Ingmar Bergman på 80-talet och sådana saker. Där var det. Men jag har ju en stor spaning som jag tänker att jag ska alltid drömma loss med. Men alltså på något sätt. Och det jag tänker jag få återkomma till den, för nu har jag inte förberett mig. Men 1900-talets död, det är ju liksom. Alltså 1900-talet vad gällde då, 2000-talet vad gäller nu. Och där, toxiskt ledarskap, det hör till 1900-talet.
Ja, det hör till 1900-talet att ha ett toxiskt ledarskap. Och det hör till 20-talet att etikettera det på det sättet.
Ja, men i verkligheten så har ju alla chefer idag har gått den här chefskursen som jag gick på 90-talet. Där man lärde sig att man skulle kolla...
Gymnasiet menar du?
Där man var faktiskt
två år i social linje.
Nej, det var, förlåt mig. Det var 1999 jag började på DN. Då fick alla chefer en ledarskapsutbildning. Det var efter det jag började lära mig när folk fyllde år. Jag sa, du har klippt det, vad fint det är och sånt där. Och en del lärde mig barnen, vad de hette, en del av medarbetarna och sånt där. Och det gick jättebra.
Det vi genom borgerligheten kallar uppfostran helt enkelt.
Absolut, absolut. Men jag tror så här, vissa behöver ingen uppfostran och andra kan man tyvärr inte uppfostra.
Ja, det ligger mycket i det. Ebbas kusin gör en fin insats i Smärtpunkten som generaldirektör för kriminalvården Bertil Österdahl. Hans bror tror jag var den som var generaldirektör för Vägverket och som fick en väldig massa kritik när han ville köpa en tjänstebostad och flytta in. Han hette också Öster, jag tror de var bröder. Alltså två generaldirektörsbröder. Johan Paulsen heter han. Han är förstås väldigt lik Ebba. Spelar i Jägarna också, spelat i en skicklig skådespelare som jag tycker tolkar den här byråkratin kring det här bra. Och som du är inne på det här förföriska, vad händer om man släpper in då en oerhört progressiv, offensiv finlandssvensk producent och som är med sig världens bästa enligt händer och dramatiker i släptåg och går in på kriminalvården på 90-talet och säger vi ska göra en pjäs här nu. Det är ju kortslut ett system. Jag vet inte riktigt vad man skulle, det är som ÖB skulle gå in på NK och säga så här, jag ska ha en modevisning här nu. Man vet inte vad ska man ta sig till med den informationen, hur ska man agera? Och när det blir sådana stora kontraster, det är då sådana här grejer som omdöme och hela Ikaros-fenomenet som Fredrik Tambert förut alltid pratade om. Man kommer för nära solen helt enkelt. Det är då man glömmer bort vad är det som gäller här. Kan vi göra på det här sättet? Eller är det inte så att kan vi släppa ut de här 7-3-erna? De har ju permissionsförbud. Varför ska det gälla nu för? För det blir det... Att då kanske det blir något toxiskt i luften helt enkelt när det här krockar. Men det har ju inte med ledarskap att göra.
Nej, jag vill bara säga att jag tycker castingen när de sitter där och har det här styrelsemötet, det är fullkomligt briljant. Alltså de här miljöerna.
Det är Johan Paulsen som är ordförande där. Jag håller med dig. De har inte överdrivit det där. För ibland kan de göra det så jävla töntigt, utan man får känslan av vem som är den liten fräsigare killen. Nej, i rummet.
Det är ju en sån serie som du vet, Anna vill inte se den och jag skrattar liksom hysteriskt till det mesta, men det här skrattar man ju inte än. Fanns inte ett leende, fanns inte ett skratt.
Det är ett sundhetstecken att du inte skrattar till Smärtpunkten, måste jag säga. Det är skönt att du har någon form av mental balans i det. Det är inte lytisk komik, det är det inte.
Nej, det är det verkligen inte.
Och då har vi ändå kommit tuffa bitarna.
Nej, vi har inte kommit dit än, så att du, jag ska åka till Köpenhamn här snart. På vägen ska jag intervjua Norwegians koncern-vd här. Jag känner mig lite stressad faktiskt. Det är så jävla irriterande när man åker på pressresa. För då har de sagt att vi ska åka och titta på ett hotell. Och sen så är man liksom, okej, vi ska titta på hotellet. Och sen så är de så här, vill ni titta på det här museet också? Och så blir man så här, men jag... Alltså, hallå, jag vill inte titta på något jävla museum.
Kan du bara säga nej då, eller funkar
jo,
det?
Jo, absolut, men det är mer sådär att alla tror att men vi skickar honom på en pressresa. Och sen ser det precis som att men sen äger de en på den här pressresan. Och man är såhär, men alltså det är, fan blir så irriterad på sådana grejer.
Ja, alltså. Jag har två spaningar till. Den ena har med DN att göra, den andra med svenskan. Du får välja vilken vill du börja med.
Okej, vi kör det ändå.
Jag blir oerhört provocerad på Peter Wolodarski när han går ut i tidningen och säger så här, nu öppnar vi upp sajten givet det oroliga världsläget. Sanningen är ju att Peter Wolodarski öppnar upp sajten för att få in ännu mer mejladresser som han kan bearbeta till betalande prenumeranter. Det är ju enbart det handlar om. Det här upptäckte DN under, och väldigt många andra tidningar också förut, under corona när man gjorde det här. Och de fick in så otroligt mycket namn att bearbeta och kunde öka prenumerationskurvan kraftigt på grund av det här. Så därför gör de det lite då och då när det passar. Och det tycker jag, hade de velat göra på riktigt, då skulle man inte behöva registrera sig på något sätt överhuvudtaget. Och då skulle vi kunna vara öppet jämnt i så fall. Nej, men det är en logik som inte riktigt funkar, tycker jag helt enkelt. Och de skulle också kunna vara, jag tycker att det är lite, jag tycker det är hyckleri.
Ja, nej, men det är, alltså, det är klart att det är hyckleri. Men det, ja, jag vet, jag kan känna nu, jag har känt det här trenden att tycka illa om Dagens Nyheter. Den är så stark nu så att
toxisk. Den är toxisk.
Ja, så att jag ska försöka hålla nere detta lite så att, men då har jag kommit på att jag bläddrar förbi en massa sidor i tidningen och då känns det senast bättre.
Ja, jag skulle inte ju läsa den, då känns det otroligt bra faktiskt.
Ja, men jag tycker till exempel Nathan Sasha är jätteduktig och min kompis Henrik som är här nu från Brasilien, han har skrivit en jättefin bok som jag börjar läsa. Den heter Saudad och det handlar om, det är ett portugisiskt uttryck som handlar om att man längtar liksom där man inte är. Och till exempel när man är hemma längtar man ut och resa. Om man är ut och resa längtar man hem och så.
Man längtar stenarna det barn man lekt, som Heidensam skrev.
Ja, ta svenskan också.
Ylva Lagercrantz Spindler, skitduktig reporter på Svenskan Kultur, har begått ett karaktärsmord. På vad då, Viggo?
Ingen aning, missat det fullständigt.
Ja, och det är ett bra karaktärsmord, det behövde göras. Och hon skulle kunna ta hit in det med. Hon har skrivit en artikel om Svensk Tenn. Svensk Tenn fyller jämnt nu och hennes rubrik och tes har Svensk Tenn blivit överklassens IKEA. Jag hävdar ju med bestämdhet, vi har en sägning som illustrerar vad jag tycker om Svensk Tenn i min familj. Om man känner sig lite, om man är lite för mycket Ikaros eller för nära solen, så säger vi alltid, gå ner och köp någonting på Svensk Tenn. För då blir man direkt så otroligt illa behandlad att man direkt vet att man är en vanlig dödlig människa. Och så går man hem igen så har det gått över. Svensk Tenn har för mig gått. Det är lite som en charmig lanthandel som upptäcker att de är just en charmig lanthandel och börjar tala om att de är en charmig lanthandel. Och till slut så är det inte charmig lanthandel längre, utan det är en kuliss av en charmig lanthandel. Så har Svensk Tenn blivit också. Och det har blivit vulgariserat. Jag kan inte bestämma mig om det är vulgariserat, ikoniskt eller bara ironiskt numera. Det är svårhanterat och jag tyckte svenskan satte greppet på det här rätt tydligt. Jag tycker de har tappat bort sig själva och de i dagsläget nu beter sig som ett gäng rika nykomlingar. De innerst inne föraktar så otroligt, otroligt mycket. Jag hörde om ett par som handlade kraftigt bemedlade som handlade möbler på Svenskt Tenn på IKEA på Svenskt Tenn för 3 miljoner kronor. Så frågade de lite grann. Man kunde ju tänka sig att det låg i luften att det skulle bli någon form av rabatt. Det blev det inte. Där har du Svensk Tenn.
Ja, jag tycker den här artikeln, jag var inte så upphetsad av detta, men jag tycker just det här att svenskans reportrar hatar svenskans läsare ligger också någonting i. Alltså, var det liksom att man var på svenskans, för svensk, alltså alla i svenskans läsare drömmer ju om att ha råd att gå in på Svensk Tenn och köpa, vad fan, en ny soffa. Och det är ju bara 5% av svenskans läsare som har råd med detta. Det alltså jag, om man är upprörd över Svensk Tenn, alltså då har man inte så här jättemycket problem, tycker jag.
Ja, men jag tycker i och för sig att man kan vara upprörd över saker på olika sätt. Och det är väl den typen av Svensk Tenn-upprördhet som gör livet lite behagligt. Mitt i de här toxiska krigen som DN.se öppnar upp sajten för i det oroliga världsläget. Då tröstar jag mig rätt ofta med att jag tycker att ställen som Svensk Tenn håller på att chansera.
Så jag vet inte, jag kan säga så här att jag fick en bricka av Niklas Svensson från Svensk Tenn och jag älskar den brickan. Jag tittar på den och tänker, det är typ det enda jag har från Svensk Tenn. Jag har bara vågat gå in där en enda gång och det var när jag skulle köpa en present till Alex Schulman till hans senaste bröllop och då köpte jag en ram där. Han skrev det, men absolut, det kan ju bli fler, men
ja, men du sa senaste, du sa inte sista.
Nej, okej, förlåt mig, senaste, tredje bröllop, ja. I alla fall, då köpte jag en ram till honom. Och sen så försökte jag ge den till honom. Och till slut så tog han emot den. Men det känns som att han kastade den direkt.
Ja, det var inte snällt om honom. Men varför kände du så att han skulle kasta den för?
Nej, men det känner, han ville liksom uppskatta inte alls presenten när han fick den.
Ram tycker jag perfekta presenten är till någon som har gift sig.
Ja, men det är så. Han skulle ha en liten bild på sin
på fru. Dig.
På sin fru där. Du, vad heter det? Nu så ska jag springa iväg till Arlanda Express här. Så att missa planet. Jag ska också spana in American Express nya lounge här, Pontus. Mm. Så att det är lite stressigt här för mig nu.
Han har blivit svinbra tydligen. Alex Schulman hade, måste bara säga så här, han hade ju, hans bror hade ju en kul grej när de flög jämt. När de gick ombord på flygplanet så tittade de sig omkring och så tänkte de så här: om vi störtar, om planet störtar, är det oss som drar rubriker på löpsedeln på imorgon eller var det någon annan? Och så blev de alltid jätteirriterade om vi sett att de satt längst bak och så kom det in någon som var mer känd än dem. Mm. Då visste de att fan, nu klev Magnus Härenstam på, då vi körde, eller nu klev Björn Borg på. Och så fanns det de här mellanlägena. Okej, nu... ja, någon annan liksom som de var då, up and coming kändis, skulle de spekulera om du vill flyga igen. Jag tycker du kan göra samma sak när du flyger till Köpenhamn nu. Och så ser vi om hypotetiskt då, gud förbjuder Viggo, ska jag säga, planet kraschar. Är det dig de drar rubrikerna på? På
jag ska kolla
Sydsvenskan imorgon då, eller inte?
Jag tittar på detta när jag flyger och så ses vi här om en vecka.